Okej. Okay. Alltså, en gång till, tack att ni kom. Att var och en är så engagerad i den här församlingen. Och jag ville också tacka mycket för era bönor för min hälsa. Adam och jag känner oss väldigt välkomna och delaktiga här. Och jag vill också verkligen tacka för er vishet, intresse och kärlek till det judiska folket. Och därför är jag glad att dela med er den här predikan som innebär mycket av en judisk perspektiv. In English, I said thank you for all those of you who came. Thank you for being involved in this church. Thank you for also your prayers for my health, and that Adam and I feel very welcome here. And I wanted to thank you for your wisdom, for your interest, and your love for the Jewish people. And that's why I'm happy to share with you this sermon that involves a lot of a Jewish perspective. I want to jag vill ta med er på en spännande resa ikväll som handlar om ordet förlorat och vad det betyder, vad det dyker upp, hur det hänger ihop med slaveri, hur man kan ta sig ut den och ur den, och också om att ge frukt. This night I want to make a journey with you about the word lost and what it means and where it comes up in the Bible, and about slavery, how to get out of it, and then how to prosper. I kristendomens historia finns det mycket rädsla och förtryck i samband med hotet mot människor att de skulle gå förlorade, bli fördömda om de inte följer vissa regler. Kanske den där rädslan fanns eller finns i din egen livshistoria. Jag känner till den mycket väl. I vilka sammanhang dyker ordet förlorat upp för första gången? Var i Tanakh, så kallar vi det gamla testamentet på hebreiska. Var i det nya testamentet. Och vad betyder ordet? In the history of Christianity, there is a lot of fear and oppression in connection with the threat to people that they would be lost or damned if they don't follow certain rules. Maybe that fear existed or exists also in your own life or life history. I know it very well. In what context does the word lost appear the first time? Where in the Tanakh? This is the word for the Old Testament in Hebrew. Where in the New Testament? What does the word mean? Adam? Achso, yeah, okay, you need some time more? No, this is great. And now to... okay, this was not so good. Perhaps you can go back. Back, yeah. Yeah, okay. The word, ordet förlorat betyder på hebreiska avad. Ni kommer snart att se det. Det är här, avad. Ja. Alltså avad betyder förlorad som substantiv. När man säger I wait until you are finished. I can ask, jag kan fråga så här. Vad tror ni var ordet dyker upp för första gången? What do you think where the word lost is the first time in the Bible? Is it when Adam and Eve left the Garden Eden, or when Cain killed his brother, or when there was the Stor flood, or something else? Okay. Ja, frågan var ordet förlorat dyker upp för första gången, vad ni tror om det. Man kan ju tänka sig att det dök upp när Adam och Eva lämnade Edens trädgård, eller när Kain slog ihjäl sin bror, eller när det var den stora floden. Men det är inte så. Nej, men det är också en bra idé. Ja, ja. Nej, det var lite tidigare. Nu ska du börja, Adam. Det dyker helt upp helt överraskande när israelerna lämnade Egypten. 7 plågor hade redan hänt, och faraon är fortfarande inte redo att låta Moses och israelerna lämna landet. Moses och hans bror, alltså Moshe är det på hebreiska, Moshe och hans bror Aharon vågar sig ännu en gång fram till faraon och uppmanar honom i Guds namn att låta folket dra iväg. Och de meddelar honom budskapet om 8:e plågan, om han inte följer budskapet. När Moses och Aaron har lämnat faraon, då pratar faraos underordnade med honom. Och det står här. Men faraos tjänare sa till honom: hur länge ska den mannen få vara en snara för oss? Släpp mannen så att de kan hålla gudstjänst åt Herren sin Gud. Förstår du fortfarande inte att Egypten går under? The word lost appears completely surprisingly when the Israelites left Egypt. 7 plagues had already happened, and the Pharaoh is still not ready to let Moses and the Israelites leave the land. Moses and his brother Aaron went one more time to Pharaoh and urged him to, in the name of God, to let the people go. And they give him the message for the 8th plague if he does not follow. And when Moses and Aaron have left the Pharaoh, then his slaves talk to him. And then it's in English it's: but Pharaoh's servants said to him, how long will that mean be a snare for us? Let the men go so that they can worship the Lord their God. Do you still not understand that Egypt is perishing? Perishing is here, yeah, avad. In Hebrew it's, also you read like in Arabic from this side, Vayomru, Abdei, and they spoke the slaves to Paro, Elav, to their Pharaoh, Ad matai yehiye ze lanu, to when this shall be like, shall this be for us, le mokesh, and mokesh. Today it's landmine. It's also the word mokesh in modern Hebrew means landmine. Shlach et ha'anashim, send the people, ve'ya'avdu et Adonai Elohim, so that they can serve their God. Don't you understand? ki avda Mitzrayim, that Mitzrayim is Egypt, is lost. Jetzt kann ich eins weitergehen. Also, wurde, ach nee, das, nein, noch mal eins weiter. Urdet Avad ist verlorat. Det har blev, alltså på svenska, i den svenska översättningen var det att Egypten går under. Vi ska snart titta på bakgrunden och vad ordet betyder, men först ska vi se var ordet dyker upp för första gången i Nya Testamentet. På grekiska är ordet för förlorat apolymi. Och också här känns det som en överraskning var vi kan hitta det ordet för första gången. Jag kan ta en stork. Och det är i Matteus 2, vers 13. När de vise männen hade rest iväg, då visade sig en Herrens ängel i en dröm för Josef och sa: stig upp och ta med dig barnet och dess mor och fly till Egypten. Stanna där tills jag säger till dig, för Herodes kommer att söka efter barnet för att döda det. Också här blev ordet inte direkt översatt. Det är gömt i att döda det. Man kan översätta det med att göra barnet förlorat. We will soon look at the background of the word abad, lost, and what the word means. But first, we will see where the word appears for the first time in the New Testament. In Greek, the word for lost is apolymi. And here too, it feels like a surprise where we can find the word for the first time. It's in Matthew 2, verse 13. When the wise man had departed, then an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream and said, get up and take the child and his mother with you and flee to Egypt. Stay here until I tell you, for Herod will search for the child to kill it. Here too, the word was not directly translated. It is hidden in to kill it. It can be translating as making the child lost. Alltså, första situationen var israelerna vill lämna Egypten efter nästan 400 års slaveri. Andra situationen, Josef och Maria ska fly till Egypten för att rädda sin son från Herodes. Två helt olika situationer i två olika tider. Men det finns två sammanhang. Har ni någon idé? The first situation was the Israelites went to leave Egypt after almost 400 years of slavery. The second situation, Joseph and Mary must flee to Egypt to save their son from Herod. Two completely different situations in two different times, but there are two links. Do you have any idea what the links are? Mycket bra. Det är en länk. Att vi har att göra med härskar som döda barn, ja, som man måste fly ifrån. Ja. Och andra länken, ja, du också nästan sagt, det är ju att det handlar både om Egypten, om ordet Egypten, om platsen Egypten. Ja. Vi ska börja med länken Egypten. Vi kommer snart att titta djupare vad det betyder. Andra länken är att det finns en härskare som missbrukar sin makt, som hotar och mördar, som ingick, båda ingick i historien som barnmördare. Båda lät mörda de förstfödda. Också det ska vi undersöka närmare. The first link is Egypt. We will soon look deeper into what it means. The second link is that there is a ruler who abuses his power, who threatens and murders, and both are historically reminded as child killers. Let the firstborn killed. Also this we will examine more in detail. But we will start with Egypt. Egypten heter på hebreiska Mitzrayim. Det slutar på ayim. Och det är ett speciellt ordslut på hebreiska för dualitet. Två saker som hör ihop slutar på ayin. Till exempel ett örat är ozen. Öron är oznaim. En fot är regel. Och det ingick också i svenska språket att man säger regelbundet. Det kommer från den hebreiska regel, för det var normalt, det var regelbundet att man gick till fots. Därifrån kommer det. Alltså regel är en fot. Raglayim, som Mitzrayim, är två fötter. Och Jerusalem heter Jerusalem. Och det är dualiteten, det himliska och det jordiska. And chai is life, or yeah, lively. Chayim means life in Hebrew, and it's the life in this world and in the next world. So it's in the word chayim is already said that it's both. Egypt is called in Hebrew Mitzrayim, and it ends in ayim, a special ending in Hebrew for duality. Two things that belong together ends in ayin. One ear is ozen, two ears are oznaim. One foot is regel, and two feet are raglaim. Jerusalem is called Yerushalayim, the earthly and the heavenly dualität. Du kannst mal noch mal weitergehen, Adam, glaube ich. Ja, genau, das habe ich jetzt gerade erzählt. Ja. Ur biblisk synvinkel är Egypten symbolen för denna jordiska värld. Och här står denna dualitet inte för balans och komplettering, utan för kamp, för att inte gå samman. Vad finns det mer i detta ord Egypten på hebreiska? From a biblical point of view, Egypt is the symbol for this earthly world. And there is duality. And here this duality does not stand for balance and for complementation, but for struggle, for not going together, for not linking. What else is there in this word Egypt in Hebrew? Där är det Za'ar, which means Za'ar, det är lidande, sorg, problem. In English you can say it's like suffering, sorrow, trouble, problem, but also violence. Then we have Tzura, and Tzura is the form, ända i formen. Egypten står som en bild för den materiella världen vi lever i. Allt tvingas i form, formas, standardiseras. Egypt stands as an image for the material world we all live in. Everything is forced into shape, is standardized. Egypt is the symbol for the pressure to conform, the narrowness, the suffering of the laws that this earthly world directs us at. Even all the pressures we feel from autocratic rulers throughout the ages, but also in more peaceful societies, like the pressure to perform from an early age, to become something, to push out your elbows, to pressure, the pressure to follow the mainstream in views, in values, in lifestyle, in faith. Ja, Zura visar på trycket att anpassa sig och även lidandet av formen av trångheten. Lidandet av de lagar som denna jordiska värld riktar mot oss. Även all press vi känner här från autokratiska härskare genom alla tider, men också i våra mera fredliga samhällen. Press att prestera från tidigt ålder, armbågssamhället, pressen att följa mainstream i åsikter, i världen, i livsstil eller också i tron. Men också exploatering av natur, av djur, av människor. Vi alla känner pressen av slaveri om och om igen i våra liv. Det historiska Egypten var en kultur som grundades sin tro på döden. Mumificering av lik, pyramidbyggnader och deras tro i olika gudar som var döda hänvisar till det. Historical Egypt was a culture that based its belief in death, the mummification of corpse, pyramid building and their belief in various gods who were dead referred to it. Det är djupt rotat i judiskt tänkande och tron att var och en av oss har upplevt Egypten i våra liv. Varje morgon ber vi den judiska morgonbön. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shelo asani eved. Prisad är du Adonai, konungen av världen, att du skapade mig inte som eved, som slav. Eller andra säger som att du skapade mig som Ben Hurim, som en fri människa. Och varje Pesach, den judiska festen som firar uttåget från slaveriet varje år, påminner oss om, och vi säger, vi var i Egypten, du och jag. Du och jag vet hur slaveri och ofrihet känns, även om den kan ha olika ansikten i ditt och mitt liv. Varje generation, varje person ska fråga sig själv på nytt varje år och varje dag. Vad är det för föremål vi är ofria i? Var vi befinner oss i slaveri och hur vi hanterar det, hur vi bryter igenom den. It's deeply rooted in Jewish thought and belief that each of us has experienced Egypt in our lives. Every morning we pray the Jewish morning prayer. Praised are you Adonai, the King of the world, that you did not create me as Eved, as a slave. And every Pesach, the Jewish festival that celebrates the exodus from slavery, every year reminds us and we say, we were in Egypt, you and me, you and I know what slavery and unfreedom feels like, although it may have different faces in your and my life. Every generation, every person must ask himself anew everywhere, every year and every day, where are we unfree? Where are we in slavery? how deal we with it, and how can we break through it? I historien blev Egypten inte helt förstörd, och också i våra liv kommer Egypten att finnas kvar i denna värld. Men vi ska lära oss hantera det, tåga ut där vi känner att vi är under slaveri. Därför behöver vi veta att vi inte är slav. Vi måste känna till var vi kommer ifrån, att vi är Guds barn, och knyta oss fast vid honom och Jesus, frihetsgivaren, återlösaren. In history, Egypt was not completely destroyed, and even in our lives, Egypt will remain in this world. But we must learn to deal with it, march out where we feel we are under slavery. Therefore, we need to know that we are not slaves. We need to know where we come from, that we are God's children, and attach ourselves to him and to Jesus, the giver of freedom, the Redeemer. Låt oss vända till ordet Egypten igen och se vad mer som finns där. Nästa hänvisning är tsar, which means som menar trångt. Och det finner vi till exempel i Matteus 7, vers 13. Gå igenom den trånga porten. Och många läser det ju så som att ja, ta den väg och ingen annan, och annars är du förlorad. Men det kan också betyda kom ut ur mångfalden, in i enheten, in i den du är, ta itu med dig själv. Och i denna konfrontation med oss själva ser vi sedan alla sårade delar inom oss, de besvikna, de arga, de övergivna, de traumatiserade, de delar där vi önskar rättvisa och helandet. Let's turn to the word Egypt again and see what else is in there. Tzal is tight, narrow. We find it, for example, in Matthew 7, verse 7:13. Go through the narrow gate. And this we can also read as come out of diversity into unity, into who you are, deal with yourself. And in this confrontation with ourselves, we see all the wounded parts of us, the disappointed, the angry, the abandoned, the traumatized, where we desire justice and healing. Människa betyder Adam på hebreiska. Right. Adam. Människa. Det finns mycket vishet i det ordet också, men det leder för långt idag att gå in i det. Men en sak skulle jag vilja nämna, och det är domé. Jag liknar. Jag är skapad till Guds avbild. Och allt som Gud har lagt in i mig, vad han har gett mig i form av speciella egenskaper, längtan, talanger, allt detta vill leva, ska få leva, fast i en värld i Egypten, men med en koppling till mitt ursprung, till vad jag liknar. Är ni då med? Jag liknar människa. Man means Adam in Hebrew. And there is much wisdom in this word too, but it leads too far today to go into it. But one thing I would like to mention, and this is Domé. I resemble, I'm like him. I'm made in the image of God, and everything that God has put in me, what he has given me in the form of special qualities, longings, talents, all this wants to live wants to be allowed to live, although we are in Egypt, but with a connection to my origin, to God, to what I resemble. Och kan ni tänka er, även i ordet Egypten finns Gud med ett av hans namn. Och det är Tzur, nästan. Tzur, och det betyder klippan. Och då tänker vi kanske på Psaltaren 19, vers 15. Herre, du är min klippa och min återlösare. Tzur, klippan, det fasta, det konstanta, det trygga, lugnet, klippan i bränningen. Och Gud skickade till och med sin son som baby till Egypten och ut igen för att göra det klart att att också han var befriad från slaveri, precis som folket Israel. Nu har vi gjort en lång resa beträffande ordet Egypten, och jag vill gärna komma tillbaka till början och ordet förlorat, slav, och de två olika sammanhang var det dök upp för första gången. Men kanske vi gör en liten paus. Jag ska bara säga det på engelska. Okay, and can you imagine that even in the word Egypt, there is one of God's name hide it, and this is Tzur, rock. You are the rock of my salvation, the rock, the fast one, the rock in a harbor which is with big waves, and often we feel like this in our lives. But there is one who is the one who comes down. He can even calm down the waves. And we are safe. And God even sent his son as a baby into Egypt and out again to make it clear that he was freed from slavery, just like the people of Israel. And now we've made a long journey regarding the word Egypt. And I would like to come back to the beginning and the word lost, slave, and those two different contexts where it first appeared. But perhaps we can make a short break. And you are invited to ask questions. But we make first a short break. I have to drink something. Perhaps 8 minutes, something like that. What do you want to say? Okay. We play some music and we can walk around and take a rest some minutes. Ja, då ska vi fortsätta. Nu skulle jag vilja gå in i den andra aspekten som utgör parentesen mellan de två passagerna av det som går förlorat handlar om avvisandet och dödandet av frukten. Now I would like to go into the second aspect that forms the parenthesis between the two passages of what is lost about the rejection and the killing of the fruit. Båda Farao och Herodes lät döda de manliga barnen. Nej. Maskulin på hebreiska betyder zachar. Men det betyder samtidigt att minnas. Om vi knyter ihop det, då förstår vi att båda härskare genom att döda speciellt de manliga barnen skärs av sahal, skärs av att minnas. De ville ta bort kopplingen till ursprunget, minnet varifrån vi kommer, minnet av våra rötter, att vi är skapade som Guds barn och i hans likhet. Both the pharaoh and Herodes killed the male children. Masculine in Hebrew is zachar, and zachar means male, but the second meaning is remember. So if we tie it together, then we understand that both rulers, by killing especially the male children, wanted to cut off the zachar, the remembering. They wanted to remove the connection to the origin, the memory of where we come from, the memory of our roots, of our history, that we are created as children of God and in his likeness. Båda ledarna, Herodes och farao, och så många andra aktuella exempel och i historiens exempel, var avskurna från sitt ursprung, från livet och från barnet i dem själva. Both leaders, Herodes and Pharaoh, and so many other current and historian examples, were cut off from their origin, from life and from the child in themselves. De var bara fixerade vid denna värld, på makt, berömmelse, ära, att utplåna möjliga konkurrenter, en väldigt kallt och ändå så välbekant värld. De använde inte det goda som Gud hade lagt in i dem, till exempel ledarskapets gåva, för att tjäna livet, för att göra gott. Egypten har effekten att skilja oss från vårt ursprung, från vår längtan. Det betyder att gå vilse, att bli förlorad, avskurna från oss själva och kopplingen till originalet av likheten. Motsatsen är att leva frukt, att leva det som finns i mig. Both leaders, Herodes and Pharaoh, were cut off from their origin. They were only fixated on this world, on power, on fame, on glory, to wipe out possible competitors. A very cold and yet so familiar world. They did not use the good that God had put in them. For example, the gift of leadership. They did not use it to serve life, to do good. Egypt has the effect of separating us from our origins, from our longing. It means to get lost, cut off from ourselves and the connection to the original of the likeness. The opposite is to live fruit, to live what is in me. Ur biologisk synvinkel är frukt sällan något som jag personligen använder. När en jordgubbsplanta utvecklar jordgubbar njuter den inte själv av den underbara smaken av de mogna bären. Istället ger planten frukten villkorslös till människor och djur som äter den. Sådden ska spridas så att fler plantor och deras frukt bildas till nytt liv. Frukt är därför gåvan till det nya livet eller andra levande varelser som äter min frukt, som använder min frukt, tar den till sig, livnär sig på den och ger själv frukt igen. from a biological point of view, fruit is rarely something that I personally use. When a strawberry plant develops strawberries, it does not self-enjoy the wonderful taste of ripe berries. Instead, the plant gives the fruit unconditionally to humans and animals who eat them. The seed shall be spread so that more plants and their fruit form into new life and new fruits. Fruit is therefore the gift to the new life or other living beings who eat my fruit, take it to themselves, feed on it, and themselves bear fruit again. De slag eller plågor som Gud sände Egypten var inte för att utplåna människorna. Han ville få dem att vända tillbaka till källan, till honom. Saker som skakar oss till kärnan får oss att förändras. Att ta sig ur slaveriet i Egypten är en svår väg med stora inre förändringsprocesser. Att våga leva i en inre frihet, att inte vara rädd, att inte gå vilse i friheten. Jag själv tycker att det är ofta riktigt svårt och upplever mig som ocentrerad, splittrad av de många saker som strömmar in i mig under vardagen. The plagues that God sent Egypt were not to wipe out the humans. He wanted them to turn back to the source, to him. Things that shake us to the core make us change. Getting out of slavery is a difficult path with major internal change processes. To live an inner freedom, not to be afraid, not to get lost in freedom and in the crowd. I myself find it often really difficult and experience myself as uncentered from the many things that flow into us during everyday life. Det är rotat i judiskt tänkande att människan har olika själar. Det finns nefesh, den själen Gud ger till varje levande varelse som ett tecken på liv och som sitter i blodet. Därför är det förbjudet att äta eller dricka något som innehåller blod inom judendomen. Och så finns det neshama, vad som är Gud, andas in i människan, som har översatts för oss som orden, är det på tyska, jag vet inte vad det är på svenska, andetag, det som Gud blåste in i Adam. Livsande, okej. Okay. Denna livsande, neshama, är det som skiljer oss från djur, det som tillåter oss att kommunicera på ett mänskligt sätt, vad som utgör likhet till Gud. Denna själ är ren. Det är Guds andedräkt inom oss som vi tar in med varje andetag. Kanske är det den helige ande inom oss. It is rooted in Jewish thinking that men has different souls. There is nefesh, the soul God gives to every living being as a sign of life and which is in the blood. Therefore, eating or drinking anything containing blood is forbidden in Judaism. And then there is neshama, which is what God breathes into man, which has been, perhaps, I don't know it in how it was translated in English, but the breath God gave to Adam to bring him to life. And this neshama is what separates us from animals, what allows us to communicate in a human way, what constitutes equality with God. This soul is pure. It is the breath of God within us that we take in with every breath. Perhaps it's the Holy Spirit within us. Inom judendomen tror man att Gud tar denna neshama varje natt medan vi sover och centrerar den på nytt, stärker den och sedan ger oss tillbaka. I början tyckte jag att det var konstigt, men nu tycker jag att det är väldigt, väldigt tröstande. Allt som tar mig under dagen, som stjäl min styrka, som deprimerar oss, som gör oss liten, som gör oss ledsen. Gud tar alltid på natten och ger oss ett nytt ja till vår relation, till vår väsen och till en ny morgon. In Judaism, it is believed that God takes this neshama every night while we sleep and re-centers it, strengthens it, and then gives back to us. First, I thought it was strange, but now I think it's very, very comforting. Everything that takes us during the day, that steals our strength, that depresses us, that makes us small, makes us sad, God takes all that at night and gives us a new yes to our relationship, to our being, and to a new morning. Och wir gehen mal ganz am Anfang, wo ich das Avad aufgeführt habe. Genau. Det var här vi var så upptagen med teknik så att jag inte gick riktigt på det. Alltså Avad är förlorad. Och de meningar är förlorat, men det betyder också att arbeta, att fungera. Och sen betyder det också att prisa, att göra gudstjänst. When I was talking about Avad, about lost, we had these technical problems, so I didn't really talk about this page. But it means lost, it means to work, but it also means to worship. And the first two letters of Avad is Av, and this is also the word for Father. So even in lostness, there is our Father. Det finns inte ens inom förlorenhet en total förlorenhet. Fadern är där, Jesus är där. Längtan räcker för att återkopplas. Det betyder att om man är i en situation av förlorenhet finns redan lösningen där, som två magneter som attraherar varandra. Det räcker om vi har längtan. Då närmar vi oss Gud som den lockande magneten. Vi börjar automatiskt söka att ge oss ut på den inre vägen mot livet. Ju närmare magneterna kommer, desto starkare kraft. Och sedan när de har anslutits, så ansluts de med maximal effekt. There is not even within the word lost, getting lost is a total lost. Father is there, Jesus is there. The longing is enough to reconnect. It means that if you are in a situation of lost, the solution is already there, like two magnets that attract each other. It is enough if we have the longing, then we approach God like a magnet. We automatically begin to seek. The closer the magnets get, the stronger the force. And when they are connected at maximum power. Styrkan är kärleken som ger sig själv som frukt. på hebreiska betyder kärlek, ahava. Och det innehåller både uppmanan ta och ge. Och utan att kalkulera, för då skulle det vara en affärsrelation och därmed egyptisk. Jag gör inte det eller det här i livet och då får jag paradiset av dig Gud i livet efter detta. Nej, istället ger han sig själv till oss här, komplett med sin värld och livets gåva. Och vi ger oss till honom genom att våga leva och att få blomma vad han har lagt in inom oss. Och vi ger oss till honom och till varandra. The strength is the love that gives itself as fruit. In Hebrew, love means ahava. And it contains both the call to take and to give. And without calculating, then it would be a business relationship, and thus Egyptian. I don't do this or that in life, and then I get paradise from you, God, in the afterlife. No. Instead, he gives himself to us here, complete with his world and the gift of life. And we give ourselves to him by daring to life and to bring to bloom what he has placed within us. And we give ourselves to him and to each other. And the last thing I want to say is, of course, it is Egypt is meant symbolically. It's not the today country, which I mean in this preaching. It's symbolic, and it's the world in which we live here. Not that someone understands it, not right, and I mean the today country of Egypt. Amen. Det skulle vara trevligt att höra med er om predikan. Vilka tankar ni har, vilka frågor, vilka bilder. It would be very, I would appreciate to hear more from you, perhaps while we have fika, which thoughts you have, which questions, which pictures or images came up under this talking. Thank you.